Nu har vi börjat.
Nu har vi börjat och vi rullar.
Ja, ni lyssnar på avsnitt 2 av Kulturella Kings.
Ja.
Mig, Joe Bårdlein och dig.
Erik Rosenberg.
Förträffligt.
Ja.
Förra avsnittet var en pilot. Något lös och ostrukturerad, men kvalitetsmässigt ungefär vad vi förväntar oss.
Kvalitet på innehållet, ja.
Ja.
Ja. Vi fick väl lite... Nu blir det så här... Jag vet inte, jag är ganska osugen på att prata ljudteknik, men jag gör det ändå. Jag har ju aldrig varit inne på det, men det var lite burkigt.
Ja, framförallt var jag burkig. Jag kanske har en burkig röst.
Det kanske blir lite burkigt.
Jag får tänka på att prata mindre burkigt. Ja.
Men jag tänker att vi gör det här lite avslappnat. Det ska ju vara någon sorts tjuxdiskussion, även om vi sitter i mitt vardagsrum idag.
Inte ja, vi har förflyttat oss i ett hopp om att minska på mängden burk.
Vi sitter mycket skönare i soffan också.
Dessutom det.
Ja.
Så det lär väl vara vinst i det, tänker jag.
Ja.
Men vi hade skissat... marginellt i alla fall på någon form av så här segment som vi hade velat ha med. Du ville först och främst börja tacka för den fina respons vi har fått.
Ja, det var ju supermysigt. Jag blev jätteglad när folk hör av sig och tycker om det de hör. Och vi blir ju alltid glada för respons.
Ja, absolut.
Och man får komma med så här input på vad man tycker om det och gärna... Man får gärna komma... Av erfarenhet vet jag så här, folk får säga vad de vill att man ska prata om. Men när jag ber om det så blir jag alltid så här, folk hör av sig och tänker så här, men det vill jag inte prata. Så, men däremot ställa frågor tycker jag alltid. Så här, vad tycker ni om? Eller, så här, och det kan vara allt från personliga grejer till alltså, där vi pratar om musik, film, sådana grejer.
Ja, jag tycker det är supertrevligt med respons. Som sagt, folk verkar ha sagt och skrivit väldigt fina saker. Så det verkar vara uppskattat och det är trevligt.
Ja.
Huvudsaken med att skapa en produktion oavsett, eller produkt, oavsett vad det är för någonting, ska jag vara på mig själv är nöjd eller tycker att det är kul att göra så. Men det är alltid en bonus om det är uppskattat av personer man själv uppskattar.
Ja, ja men så är det. Det blir mig glad för. Man vill ju bli... Alltså folk som säger så här, jag bryr mig inte om folk lyssnar eller läser det man gör. Det tror jag nästan alltid är bullshit.
Ja, men alltså i någon utsträckning är det så.
Men sen tror jag också... Jag gillar den här grejen som band brukar säga så här. Men vi startar ett band för att det inte fanns någon som spelade den musiken vi vill göra. Mm. Den approachen tycker jag om.
Ja.
Och, eller så här, vi spelar den musik vi själva hade velat lyssna på.
Exakt, och då är det inte så viktigt... hur många de andra är. Men alltså, det är en fördel om det finns någon.
Ja.
Annars blir det ju svårt på något sätt. Så.
Ja. Men jag tar ju hellre 100 000, nu har jag inte haft 100 000 lyssnare, ska också sägas, men jag tar hellre 100, eller så här, det var det jag inte gjorde. Jag ska säga så här. Jag tar hellre 50 lyssnare som är dedikerade och som man har, du vet, en dialog med, än 100 000 som man inte vet vilka de är och som inte liksom, återkopplar eller som man inte liksom, får någon feeling för. Tycker folk det är intressant eller?
Ja, nej, men det håller jag absolut med om alla dagar i veckan. Det är inte från kvantitet också. Så. Det måste ju finnas någon alltid. Men som sagt, siffran är inte så noga.
Nej.
Hellre att som sagt, folk uppskattar det man gör för att det är det som man är.
Mm.
Och det är väl också något som är återkommande i typ den typ av kultur som vi själva konsumerar. Så.
Ja, verkligen.
När man ser identiteten av att det här är den här personen, det här är liksom äkta för den, så är det lättare att ta till sig på något sätt.
Men jag har kommit på att den här podden är ju också har ju ett syfte till för mig i alla fall.
Ja.
Förutom då att jag vill göra en podd som jag själv tycker om att lyssna på, förutom att jag vill göra någonting med dig som vi pratade om i förra avsnittet, att vi liksom inte hade gjort någonting tillsammans. Och vi har en massa gemensamma beröringspunkter. Och vi pratar ju ändå om de här grejerna när vi inte, liksom när bandet inte rullar.
Exakt.
Så tänker jag att det kanske kan vara kul. Men nästa aspekt är att mycket av det vi pratar om, och kanske framförallt på musiksidan, är ju grejer som jag, när jag var yngre, konsumerade jättemycket och sen liksom har fallit ifrån.
Så att du ser en möjlighet att recappa det?
Jag kan recappa, jag kan få en massa bra input från dig, från lyssnare. Men jag kan också tvinga mig själv till att behöva konsumera mer grejer jag vill prata om.
Okay, ja.
Så, för nu menar jag så här, visst, vi skulle kunna prata om den musik jag har lyssnat på de senaste åren också. Men jag tycker att det är roligt just i och med att du har den bakgrund du har med, liksom, med fötterna mycket mer inom hårdrocken nu.
Mm.
Så, där jag var som tonåring,
ja.
Så känner jag liksom att då vill jag liksom, typ, gräva fram det där igen. Ja. Och har börjat gjort det ganska mycket.
Men det är väl trevligt, känner jag.
Det är superkul.
Det är det för min del också så. Och liksom så här, i Hårdrock för fan, som jag har gjort mycket tidigare, och även kommer fortsätta göra sporadiskt så tillsammans med Kåre Livetto, så har vi ju haft en tanke om att göra ett avsnitt med namnet 70s versus 80s versus 90s. Då, då vi ska ha en representant med som är född 70-talet och en som är född på 80-talet och sen oss två som är födda på 90-talet. Så just för att så här, diskutera hur vi upplever de, liksom så här, samma band eller samma så här kulturella fenomen.
Ja.
Fast sett ur liksom så här olika perspektiv baserat på var man var någonstans i livet, ja, när saker och ting hände så.
Nu måste jag fråga här.
Ja.
Dina två vänner, Lukas och Carl,
ja,
vad är de födda för år?
Bägge två går under 80.
Yes, då har jag fortfarande... Jag tänkte så här, det är de som jag skulle ha hårdast att konkurrera med på 70-talet. Nu säger jag inte att jag blir tagen på 70-talet, men då är ändå två ganska hårda konkurrenter bort.
Du hade varit det självklart varit på 70. Och Lukas är den som vi har pratat med för 80 tidigare, så ja, han är född 81.
Ja.
Carl tror jag är född 88.
Ja.
Det låter rimligt. Jag för mig att det är 5 år mellan oss. Fast att folk har trott att vi har varit syskon. Har fått höra så. Min far visade en bild på från Imperiet-evenemanget då, Ett hjärta alltid rött.
Ja.
Det är en bild på Gabby, min sambo då, vår gemensamma kompis Hanna, och sen är det Carl.
Mm.
Och folk har trott att det var jag först. Så det kan vara svårt att fastställa exakt ålder och sådär.
Ja.
Men absolut, de bägge två hade varit aktuella för 80 så. Men det vi pratade om tidigare då hade varit dig för 70 och Lukas för 80 så.
Ja. Och det leder oss in på, det pratar vi inte så mycket om, men en del av det här med den här podden, när vi började prata om att göra den, var ju att vi liksom skulle kanske inkorporera lite den faktiska åldersskillnaden mellan oss.
Ja.
Att det skiljer ju, du är född...
Om du gissar. Men jag tänker inte illa upp om det är varken för högt eller för lågt.
Du är ju född 1990. Nu knackar du på mobilen, det kommer att höras. Jag kommer inte klippa bort det, men 1991 är du född.
3.
93, fan. Jaja. Och jag är född 74, så skiljer 19 år. Jag hade ju kunnat vara din pappa.
Teoretiskt möjligt, ja.
Väldigt teoretiskt. Ingen flame över Joris mamma.
Nej, vi menar inte att hon är lösaktig. Men, det tror jag inte hon har varit. Jag vet inte.
Nej.
Hon är kvar träffades unga.
Gå vidare på det här spåret. Jag bromsar dig här. Men det där kommer ju, tänker jag, att det kan ju vara bra att veta, för det kommer påverka lite vart vi liksom står med våra fötter någonstans.
Ja, alltså jag har en bra punkt som jag vill ta upp där.
Just... Kan du inte bara slänga ur det den nu då?
Ja, för att det är nästa segment som vi briefly har diskuterat att ta med det då. Och då tänker jag liksom där... Vad för kultur har vi nyligen upplevt?
Ja.
Lite grann av en nytt sen sist med diverse kulturella fenomen. Så. Och jag har nyligen sett då, tillsammans med Sandman, första Batman-filmen.
Ja. Michael Keaton Batman?
Ja.
Alltså den första sen de började liksom skapa... Alltså sen Läderlappen blev Batman på något
Exakt.
Sätt.
Exakt. Ja. Vi snackar alltså 89 och det ska vara Tim Burton.
Mm.
Och det är alltså Jack Nicholson som spelar Joker och Michael Keaton som spelar Batman. Bedrövlig.
Ja, tack för att du säger det. Någonting vi enas om. Jag hoppas att vi ska komma till punkter på det här, att vi inte bara ska sitta och liksom klia varandras ryggar här. Men jag tänkte så här, vart ska du ta vägen med det här? För jag har aldrig tyckt om den filmen.
Alltså, det var första gången som både jag och min sambo såg den, vilket är sjukt för att liksom så här, den filmen från 92 där, Batman Returns tror jag att den heter, den är ju svinbra, tycker vi bägge två i alla fall. Vi har den bilden.
Är det också Keaton?
Jag har för mig att han åter att han representerar sin roll.
För sen blev det väl Kilmer så småningom.
Exakt, ja. Och i Batman Returns så har man väl också, jag tror att det är Michelle Pfeiffer som är Catwoman, och jag får med att det är Danny DeVito som är pingvinen så.
Mm.
Och där så har du ju ett mörker som är väldigt Tim Burtonskt.
Mm.
Och du har också en produktion och story som känns, ja men om inte superstark så åtminstone betydligt starkare så. Medan den här första Batman där från 89 var riktigt, riktigt svajig. Det enda som jag tycker hade någon som helst hållning var i princip Batmobilen och själva grottan som Bruce Wayne är i då. Att de sakerna är estetiskt välgjorda så att det är liksom så här, de scenerna är trevliga att kolla på. Och man ser att det är ett snyggt hantverk så, för att jag uppskattar ju även den biten så i en produktion så att även om någonting inte är världens bästa film, så säg till exempel som den nya Barbie-filmen, så kan jag verkligen uppskatta landskapet som någon har byggt upp, för att det är också en del av hantverket. Så och man kan, jag kan imponeras och fascineras över detaljerna och liksom, ja, men att någon har varit bra på sitt arbete helt enkelt. Ja. Så. Och i första Batman-filmen så är det bara liksom så här Batman-inslagen som är det bra. Alltså grottan, bilen, och det är i princip det.
Ja.
I övrigt så är den riktigt, riktigt finns pajig.
Det, jag kommer inte ihåg så mycket. Finns det någon Albert i första filmen?
Ja, det gör det. Han är med... Du menar Alfred?
Alfred heter han, förlåt.
Ja. Ja, men det finns en Alfred med. Och han är väl med ganska så minimalt, jag tycker. Han har väl några repliker. Nu var vi tvungna att se den i två eller tre sittningar, för att jag somnade alla tre gånger.
Ja.
Och det i sig säger väl någonting om filmen. Så. Och Alfred är med, men han har inte A-stor roll. Och det är knappt så vi är säkra på att... han tilltalas för Alfred, så mer än att man förstår att det är klart det är Alfred. Liksom.
För det är en sak som jag tycker i Nolans Batman-trilogi, ja. Så tycker jag att, alltså, det pratas ju mycket om den, och både alltså om Nolan själv och framförallt om Christian Bale och den tolkningen, för det är alltid Batman med jämför. Men jag tycker att Michael Caine som Alfred är ju sorgligt bortglömd. Jag tycker han gör en fantastisk roll.
Är det i Christian Bale och Christopher Nolans?
Ja.
Ja, han är svinbra som Alfred. Det är han verkligen. Jag tycker de flesta gör jättebra roller i den trilogin.
Ja.
Typ alla egentligen. Ja. Men absolut, Alfred förbisedd så.
Ja.
Väldigt likable också på något sätt. Och det syns mycket av det så här omtänksamma som bör finnas i Alfred-karaktären. Så, i och med att det ska ändå vara en person som har tagit hand om Bruce Wayne.
En fosterpappa, typ. En
exakt, styrpappa. Precis. Ja. Någon som verkligen har axlat rollen som vad faktiskt innebär att vara extra förälder. Ja. Eller adoptiv förälder, eller vad man nu ska kalla det för, en liksom familjär figur så. Och det tyckte jag inte man såg någonting om i den första Batman så. Och framförallt så liksom är allt skrivet så extremt och pajigt, varenda replik är dålig. Det är svagt, karaktärerna är överdrivna, varenda karaktär är...
Det är plastigt på något sätt.
Ja,
men är
det är
inte
tyvärr det, för mycket 80-tal.
Är inte det lite Tim Burtons problem? Att han skapar sagor som inte känns så... Alltså, det blir just saga av det.
Ja och nej. Alltså, så här, jag gillar ju mycket annat som Tim Burton har gjort.
Ja.
Men i den här filmen så vet jag inte... Jag vet inte om det var som så att han fick ut precis det han ville, eller om det var så att han misslyckades med det. Någonstans så. Jag vet inte hur pass fria tyglar han fick med första Batman.
Nej.
För att den ska väl ha blivit en succé ekonomiskt, vad jag förstått. Och det ska väl varit det som motiverade till att det kom en till då, som han också fick göra.
Har du sett Birdman med Michael Keaton?
Nej.
Den borde du verkligen se.
Okay.
Den kom ju för inte så många år sedan.
Okay.
Där han då spelar en skådespelare som ska spela en superhjälte. Och det finns ju väldigt, väldigt mycket blinkningar till hans Batman.
Mm-hmm.
Helt annan regissör. Superkänd regissör, jag kommer inte ihåg vad han heter. Och jag vill inte att vi ska bli den här podden som hela tiden är... Det var ju han, den där, som inte kommer ihåg vad han heter.
Ja. Men... Du har gjort den.
Ja, jag har gjort den. Jag har gjort den podden. Men i alla fall, och det är inte regissören jag ska komma in på, utan det är just det där med att det är en väldigt rolig metagrej där.
Så, alltså bara som att filmen nästan heter Batman.
Ja, och det finns så mycket liksom paralleller. Så att jag tycker att man ska ha sett den Batman-filmen och sen ska man se den här.
Okej, okay. Ja, men det kan jag absolut se en hållning i, bara liksom så här på pappret så. Att det låter som att det hade varit något som intresserat mig så.
Nej, den är svinbra.
Men för den som inte har sett första Batman, Jack Nicholson återigen spelar Joker.
Ja.
Och han har alltid med sig ett entourage av folk som... du har alltid en snubbe i sällskapet som går runt med en stor boombox, alltså en jättestor högtalare, och spelar pajig musik.
Det är väldigt 80-tal.
Ja, och sen så dansar de andra tjuvarna till det.
Åh, herregud. Det här kommer jag inte ihåg ens.
Nej, det finns bra anledning att förtränga det. Hur har någon släppt igenom det här i Batman att Jokerns entourage är ett gäng dansande tjuvar så? Och liksom en stor grej för dem är att göra graffiti på konst, så att de går runt i ett museum eller något så här art hall eller installation, där de liksom slänger färg på olika konstverk. Så. Förutom ett, där Joakim stannar en av sina underhuggare då och säger åt honom att det får han inte kasta på, för den tavlan gillar han. Och det är bara en helt vanlig tavla, som, precis som vilken annan.
Mm.
Vilket liksom så här... Det finns ju någonting man talar om inom konst och värld, och framförallt kanske det litterära, att i en bok, du ska inte nämna ett gevär på en hylla om inte den sen ska användas.
En MacGuffin.
Precis, det, ja. det är termen för det.
Ja.
Men i det här fallet, liksom så här, varför nämna den här tavlan, att han gillar den och att den är så specifik med den, om det är det enda som är med sen om den? Det är sådana detaljer som man får... Det leder ingen vart.
Nej.
Det fyller ingen funktion. Och det blir liksom bara mesigt av det som det dansanta i det hela. Och det är mycket som det dansas. Och det är många tillfällen som jag reagerar på att men, den här låten matchar inte ens scenen så. Och inte heller så att det känns som att den så här i volym eller känsla ligger rätt för händelserna så. Hur kan en grupp som är utspridda på den här ytan dansa så här mycket till ljudet som kommer så här lågt ifrån den högtalaren? Ja. Alla kan inte höra den. Några måste ju bara stå helt för sig själva liksom, med tystnad. Ja, jag vet inte, det kändes riktigt, riktigt svagt så.
Ja.
Man fick liksom inte till karaktärerna överhuvudtaget, och det var... Mycket anspelningar på sexuella trakasserier för den kvinnliga journalisten och hennes journalistkollega så, som konstant gör olika försök för att få ligga med henne. Men hon är ändå villig att på daglig basis ringa in casually till honom för att diskutera saker så, som om ingenting har hänt eller som att ingenting är konstigt så, fastän att han liksom upprepade gånger...
Djupt
liksom...
jävla problematisk.
Ja, exakt. En sån person som du med all största sannolikhet vill undvika.
Men är det gjort på det sättet att alltså, tar de upp det, alltså vinklar de som att det är problematiskt, eller skojar de bort det i film? Alltså, mycket av det som gjordes på 80-talet är ju ganska så där. Idag så hade det inte släppts igenom, jag tänker på i MeToo-sammanhang och så.
Om det ska vara sport, jag vet inte om jag kan påstå att det gör det heller, utan det är mer typ att det är bara det nämns inte.
Nej.
Det blir inte liksom så här belyst.
Nej.
Och det i sig tycker jag typ inte riktigt gör tillräckligt för det. Det är inte så att den här manliga journalisten att han skojar bort det tillräckligt, eller att heller att den kvinnliga journalisten att hon skojar bort det tillräckligt, eller liksom så här viftar bort det, eller liksom så här med sluta eller sådär, utan det bara rör sig inte överhuvudtaget. Så. Och det är någon scen, nu är det inte kopplat till just den biten så, men där hon, den kvinnliga journalisten, flyr tillsammans med Batman då, och helt plötsligt så har hon en kamera, en stor, gammal liksom så här proffsfotografkamera. Och vi pratade alltså 89, så att det är liksom inget så här som du kan dölja någonstans. Var fick hon den kameran ifrån?
Det är ett rent skriptaerror.
Ja. Om det nu inte liksom var så att hon hade liksom lagt den i förväg uppe på en hög skyskrapa, typ 50-60 meter upp i luften och sånt. Svagt.
Ja.
På många plan.
Men om vi nu är inne, om det här nu ska bli någon sorts Batman-segment, eller det är ju ett Batman-segment, kan vi inte bara då slida vidare? Vad tyckte du om The Batman, Robert Pattinson? Vi hoppade ju en på vägen. Vi hade ju faktiskt Ben Affleck däremellan, Batman vs. Superman.
Jag har inte sett Batman vs. Superman.
Grejen är så här, jag är ingen DC-fan överhuvudtaget, och framförallt så har jag ondgjort mig många gånger över att jag tycker att Superman är världens sämsta superhjälte. Så då obalanserad och ointressant story arc och allting. Men absolut. Den tyckte ändå var okej. Och jag tyckte Ben Affleck var förvånansvärt okej.
Jag har inget mot Ben Affleck som skådespelare, och jag har ingenting mot honom som superhjälte.
Det är nästan en popular opinion. Alltså hans skådespeleri är ju, brukar ju oftast få skit. Han är ju creddad som en bra regissör.
Ja, men han gjorde väl Gone Girl.
Ja.
Ja, men han har också huvudrollen i den, eller? Har ni inte det?
Nej, det är Casey, det är hans lillebror som har huvudrollen i den.
Okej.
Som är en bra skådespelare.
Okej, men då ska jag backa på om jag inte har något emot honom som skådespelare. Det kanske jag har då. Jag har i alla fall inget emot honom som
regissör. Eller, ja. Ja, kreatör på något
kreatör.
Sätt.
Ja. Mm. Han kan göra något bra för filmvärlden. Ja. Dit vill jag sträcka mig.
Men sen kom ju Robert Pattinson. Och ja. Där är ju så här, var jag så färgad av så här Twilight-filmerna. Att jag bara, och som jag inte är speciellt impad av.
De är rätt dåliga men också lite mysiga. Ja. Jag gillar första Twilight ändå hyfsad tycker jag. Så här, jag gillar att det är... Nu vet jag, det är antagligen helt fel, men det är känslan av Seattle.
Ja, kanske.
Det är grått, det är regnigt, det är amerikansk
skog. Det känns amerikansk nordvästkust, vilket är väldigt edge av mig att säga eftersom jag typ aldrig har varit i USA utanför Vegas.
Jag har varit utanför Vegas, men jag har inte varit på nordvästra kusten. Sydvästra till ungefär mellan Midwestern, som man säger, absolut. Men inte högre upp än så. Men det är vad jag tänker mig att Seattle är. Som sagt, det är grått, det är regnigt, det är skog. Det är rätt mysigt i sig, tycker jag så. För att det är något som tilltalar mig. Det är höstigt.
Ja.
Men sen så är väl konceptet i sig för Twilight rätt pajigt. Det är en tjej som ska välja mellan två killar. Så
ja, jag vet. Det är...
Den ena är en vampyr, den andra en varulv. Eller
och sen hela
där.
Grejen, så att de glittrar när det blir sol ut. Ja, men precis. Det är tuntigt hela vägen.
Ja, men exakt. Är
det. Och därför så var jag ganska skeptisk när han skulle göra Batman.
Men det är inte han som har gjort Twilight. Det är inte hans fel.
Nej, men han imponerar inte så mycket heller. Han bara går runt och ser svår ut. Men, och han går runt och ser svår ut i Batman också. Men jag tycker det funkar där.
Batman ska vi vara svår.
Ja, det är det som är grejen. Och jag tycker han gör en jättebra Bruce Wayne. Den där emo Bruce Wayne-en tycker jag funkar.
Ja, alltså Batman ska ju vara ett alternativt universum. Alltså inte som att det är ett alternativt universum, utan för oss med en alternativ smak. Så. Det ska ju vara lite mörkare. Så. Alltså, bara en sån grej som att Batman alltid som figur är alltid klädd i svart läder. Mm. Och att det är fladdermöss och det är en grotta så där. Det är ju goth. Det är ju svårt att komma ifrån det faktum. Sen om folk inte vill kännas vid det, som kanske är under begreppet normisar som gillar Batman, då är det deras problem. Men alltså, det är fortfarande, det är fladdermöss det ska vara, och han bor i en grotta. Det är klart det ska vara lite emo.
Vad tror vi, nu gör jag en derail här, det är en del av det vi ska göra.
Ja.
Vad tror vi om Bill Skarsgårds nytolkning av The Crow?
Kan bli bra. Jag är inte emot det. Alltså jag har sett The Crow och inte varit jätteimponerad av filmen. Så jag tror att den blev för högt hypad på grund av huvudkaraktärens...
Brandon Lees död.
Precis, exakt. Att han dog under inspelning av filmen. Att det fick en... vad heter det? Jag är ute efter... Heath Ledger-effekt.
Ja.
Fast en som är oproportionerlig. För Heath Ledger gör en jävligt bra Joker.
Ja, alltså den Jokern hade... Jag är övertygad om att den hade blivit cred, alltså lika, i princip lika creddad även om Heath Ledger hade levt idag.
Ja, medan Brandon Lee, han gör förvisso en riktigt bra Crow. Jag vet inte ens om det är rätt namn för karaktären. Det kanske inte är. Eller ja, men han är väl kråkan på något sätt ändå. Men filmen i sig är inte tillräckligt stark för den hypen som är så. För skådespeleriet är fortfarande bra, medan det finns en del liksom här scener och så som är bra, men jag tycker inte att den håller hela vägen så. Det fanns annan film som var bättre från den tiden. Framförallt så fanns det andra filmer inom samma stuk, eller snarare stuk, som blev bättre med åren. Så. Så jag är inte emot att man gör en remake eller reboot på The Crow, utan snarare tror jag att det skulle kunna vara bra för dem.
Det är ju intressant om man pratar med filmer som är högt rankade. En film som jag kanske tycker är den mest överskattade filmen av alla, och det här är både unpopular opinion och slå in öppna dörrar, för det är ganska mycket två läger här, tror jag.
Ja.
Det är att jag tycker att Shawshank Redemption är kanske den mest överskattade filmen som finns. Det är en bra film, men det är en stabil fyra i mitt tycke. Alltså inte ens, du vet, en stark fyra, en stabil fyra liksom.
På en fyra av fem skala?
Ja.
På en 1-10 skala.
Nej, men då är det väl en
då hade jag sagt emot, men jag på en svag fyra skala, ja, men absolut. Det kan jag väl hålla med om så här. Alltså, det är en bra film. Tvek på att den ska ha första platsen på IMDb:s topp 250.
Men jag har fått en förklaring.
Ja.
Någon av våra lyssnare kanske kan få verifiera eller falsifiera den. Men jag har fått en förklaring av en kollega. som då hävdar, och jag säger inte att han har fel, utan jag har bara inte hört den här, det här påståendet tidigare.
Uh-huh.
Som hävdar att anledningen att den toppar,
uh-huh,
det är att den filmen kom ut samtidigt som IMDb startade sin ranking.
Uh-huh.
Så den hade ett sånt jäkla försprång alltså. Du vet att folk verkligen bara såhär, wow, då var den, du vet, jättehyllad. Så den fick den massor med super, liksom, likes där.
Det köper jag. Det låter troligt. Jag vill se att filmen är från 94, kan det stämma?
Ja, och det låter ju väldigt tidigt för IMDb.
Fast samtidigt inte, om det är en av de första så här, alltså så här, det var ju på den tiden då folk började skaffa hemsidor så, och se att det här var först för film, och att det är därför så IMDb är så etablerat som det är idag, för att det, de var först med det här konceptet så, där folk kunde gå in och rösta så. Så då är det klart att det är, liksom så här, det är det som bygger själva rörelsen på något sätt. Så det är det som bygger community så, som gjort att de har den rollen med idag, för att de var först. Och liksom så här, nördar, för det är ju det vi är i grund och botten så, och även många som så här, genuint bryr sig om statistik och siffror och så, lär ju ha pratat med andra och så, och liksom brytt sig om det här biten på något sätt så. Och alltså, jag vet ju, jag köpte ju Shawshank Redemption på Blu-ray, och det var en av de första Blu-ray-filmer jag köpte, för jag hade inte sett den överhuvudtaget så. Och den såldes ju då, 2012, med liksom en sticker på, där det stod liksom så här, nummer ett på IMDb topp 150.
Mm.
Så det låter ju troligt att det liksom så här funnits ett samband där som följde dem väldigt bra i liksom så här timeline så. Och det har ju också typ Seven är en av de högst ratade någonsin. Ja. Den är från 95.
Ja. Ja, jo, absolut.
Den är bra.
Ja.
Men är den typ topp 10?
Nej, jag håller inte den. Nej. Jag håller inte den som topp 10. Sagan om ringen-filmerna, extremt högt ratade. Ingen av dem kommer in på en topp 50-lista för mig.
Nu! Det gör de för min del.
Ja.
Alla tre.
Ja, men jag tycker att både Sagan om ringen...
Ja.
Jag tycker att det är så här, överskattade kanske fel. Jo, men de är ju jättebra. De är bäst i sin genre till och med. Ja. Där har du nog kanske mer med att jag inte är inne på genren så mycket. Stjärnornas krig.
Mm.
Jag tycker om att säga Stjärnornas krig, men inte Star Wars. Stjärnornas krig, för det heter det för mig som 70-talist.
Ja, det har aldrig hetat för mig.
Ja. Något så gravt överskattade filmer allihop. Jag tycker Rogue One är en jättebra film. Det är nästan den enda som jag tycker är riktigt bra av dem där.
När jag tänker på Star Wars så liksom så här, jag har alltid gillat dem så liten, oavsett om det har varit liksom så här 1, 2, 3 eller 4, 5, 6 då. Och det har jag fått höra så här i efterhand och fått förklara för mig att det inte liksom så här riktigt okej att tycka heller. Och jag förstår
eller
det så här...
förklara att en åsikt är fel.
Men alltså jag köper det bitvis så, för att så här, första filmen, alltså, du menar nummer 1 då, alltså från 99, The Phantom Menace, som jag tror heter Svart Det mörka hotet.
Mm.
Svarta hotet hade varit märkligt. Det mörka hotet.
Ja.
Det är inte en politisk laddad film där. Den har ju Darth Maul som main bad guy så.
Mm.
Vilket föll mig mycket i smak för att
roligt, han ser ut som... Roligt trivia. Av okänd anledning så vet jag att det är martial arts-experten Ray Park som spelar... datmål.
Ja, och han har varit väldigt så här, oförstådd med sin karaktärs sexappeal senare. Att han har varit liksom, så här, förvånad med att, vänta nu, tycker folk att det här är liksom, så här, attraherande? Så? Men alltså, för mig så är det självklart så, även om inte jag har haft en sexuell attraktion till honom så, men en visuell attraktion till att det här är något väldigt coolt och häftigt så. Just för att han påminner om Kiss liksom med den här sminkningen så. För visst att han var röd och svart så, men det var fortfarande, det är en form av typ corpse paint. Det som vi pratar om inom hårdrock och metal som fullsminkad liksom, ansikte med i huvudsak då oftast svart på vit bakgrund så. Men även i svart på rött skulle kunna vara i linje med det så, och de hornen så. Men,
får jag kapa den här tråden? Kan du hålla den där tanken? Ja. Så ska vi försöka komma tillbaka till det sen. För nu vill jag kapa tråden exakt här.
Ja.
När du säger Kiss och sminkning.
Ja.
Min tanke när Kiss slog igenom. Jag tycker att de debutplattan tycker jag är svinbra verkligen. Alltså riktigt jävla bra rockplatta.
Ja, men det håller jag med om.
Ja. Och de kom ju dit och det är ju... Folk, jag räknar med att de flesta här kan sing, eller i alla fall har någon sorts relation till Kiss som lyssnar på det. Eller alla har väl en relation till Kiss nästan, på något sätt.
Ja,
oavsett om man tycker de är bra eller dåliga.
Ja, men det lär man väl ha, tänker jag.
Men, Då har vi ju Gene Simmons som, jag vet inte, The Demon kanske?
Ja,
Star Child, Paul Stanley. Absolut. Och sen katten Peter Criss och
Ace Space Wheel, Ace.
Space Ace. Mm. Nu kommer jag till mitt påstående här.
Ja.
Det kändes som att någonstans så missförstod Gene-konceptet. När de var så här, vi ska försöka vara lite synkade och vara coola tillsammans.
Mm.
Och alla de andra har liksom rätt snygga glamgrejer som ändå liksom har ett koncept.
Mm.
Medan Gene Simmons ser ut som han spelar i ett dåligt space metal-band. Den där jäkla yxbasen och blodet och liksom... Jag tycker bara det blir tuntigt. Jag tycker inte att han matchar de övriga tre i originalsättningen.
Ja, alltså... Jag måste ju... Det här måste jag verkligen så här, fundera över. Så, just för att,
jag slänger in en fackla till i det här.
Ja.
Medan du funderar. Jag tycker Gene förstör Kiss lite.
Nej, det kan jag inte hålla med om. Eller så här, alltså... Jag är villig att diskutera det faktum att han skulle kunna förstöra Krist, eller ha förstört det stundvis på grund av dels viss arrogans under 80-talet, där han liksom fokuserade på
solokarriär och film och framförallt film.
Framförallt skådespeleri som gick så där och framförallt också att spela och skriva låtar som var väldigt så där.
Det är väl rätt allmänt känt att det var under några år faktiskt Paul Stanley som i princip drev det där bandet själv.
Ja, exakt. Och jag är också villig att liksom så här, vara öppen för tanken att han på grund av ekonomiska skäl på visst sätt haft felaktiga prioriteringar eller idéer som varit negativa för bandet så. Men själva karaktären The Demon, alltså det var min och är fortfarande typ min favorit inom Kiss.
Är det så?
Ja.
Alltså, jag håller ju Ace framför alla.
Jag skulle säga att Ace på en andra plats där. Men Gene Simmons som The Demon som första, och det var liksom där jag kommer ihåg från tiden då jag gick på dagis, där det fortfarande hette dagis. Numera heter det förskola, tror jag. Eller var det nu PK-sättet att säga dagis på. Då vi skulle rita självporträtt och jag ritade Gene Simmons. Antagligen inte för att det var liksom någon så här felaktig självbild, så, utan det var typ så att det jag ville vara på något sätt.
Det
så.
Finns väl en halvviral bild på dig som kissminkas morgon, och då var du väl Paul, va?
Nej,
det var Ace. Eller så tycker Gin menar jag.
Så det har alltid varit...
Då minns jag den bilden fel.
Ja, men det har alltid varit min favoritmedlem i Kiss. Jaha,
spännande.
Och framförallt till det visuella.
Men
så.
Även, för jag vill ju också...
Och yxbasen tyckte jag var ascool.
Ja.
Men jag var också tre när jag hörde och såg bandet första gången.
Men jag var ju också liten. Sådär. Men det var ju också det som satte sig, det där med liksom blodet och tungan och allt sånt också. Även när jag var barn.
Ja.
Det som fascinerar mig är att jag gillar ju som bekant ofta alltså melodiös hårdrock när det blir lite tyngre och kanske lite skitigare. Vilket ju borde säga att jag borde tilltalas egentligen mer av Jeans grejer än av Pauls grejer.
Precis, för det var ju han som tillförde det liksom...
tyngden.
Ja, och lite hårdare så många gånger.
Men jag håller ju alla dagar så tycker jag ju att både Pauls generellt, nu ska jag säga att jag inte har exakt koll på vem som skriver vad, men överlag så tycker jag Pauls låtar är bättre, och jag tycker Paul är en mycket bättre sångare som tilltalar mig mer.
Ja, alltså så här, som vokalist så har Paul Stanley varit en tekniskt mycket skickligare sångaren och musikern så än vad Gene Simmons någonsin har varit så. Men så här, idag så, just på grund av att Paul har pressat sina sånginsatser något enormt, medan Gene har legat mycket mer i ett behagligt register som inte är lika krävande, så är ju Gene Simmons den som live idag
håller
för att det har liksom inte varit så extremt. Det är lite grann som att Gene Simmons har pysslat med vandring medan Paul Stanley har varit maratonlöpare och så. Och då är det klart att den maratonlöparen kanske inte riktigt håller samma tempo när han är 75.
Går i samma takt
fortfarande? Ja, precis. Ja. Och om man då kollar på liksom så här, att de ska göra sin idrott idag, då är det klart att vandringen ser ju fortfarande ut som att han vandrar.
Mm. Ja, men jag förstår precis. Och sen finns det grejer liksom som jag tycker är bra som Gina har gjort också. Det är inte så att jag tycker att han är liksom en sopa. Att han liksom, när jag säger att han förstör Kiss, så var det liksom det stretchade jag lite. Såklart.
Men alltså det finns lite av en poäng här. För att jag anser ju att många gånger att de plattor som Kiss fick till allra bäst är de The Gene faktiskt lyckas leverera starka låtar.
Får jag gissa? Ja. Creatures of the Night.
Det är en av mina tre favoriter.
Ja. Det förvånar mig inte alls. Mm. Ja.
Den andra är Revenge från 92. Också en platta där Gene får till alla sina låtar. Han gör sin roll bra. Du har liksom så här, första singeln där, Unholy. Och för den som är petig, jag räknar inte God Gave Rock and Roll to You som första singel, för att den kom ett och ett halvt år före och var egentligen bara med Bill och Ted's Bogus Journey, någonting sånt där. Alltså Unholy, där så är han riktigt ondskefull. Det ska vara oheligt. Det är väldigt tung metal där. Medan i en annan singel från samma skiva, Domino, där är han riktigt gubbsnuskig och liksom sliskig. Mm. Och han gör det bra. Sen får man tycka vad man vill om det. Men han liksom så här får verkligen till sin karaktär som ska vara
the bad guy.
Exakt. Och även utan sminket så är ju liksom The Demon fortfarande en bad guy. Liksom så här, det är en villain i det här konceptet. Så det är två av de skivor där han får till det riktigt bra. Den tredje, Psycho Circus. Och de tre skivorna tycker jag är bäst med gruppen. Sen antar jag att folk kanske inte håller med om det. Men...
Nej, men det är fina med Kiss att de har gjort så mycket. Alltså, det är ju det är få band som har ett sånt som bredd på det de har gjort genom åren.
Ja.
Och som har varierat sig så mycket. På ont och gott såklart, ska jag säga.
Mm, absolut.
Sen kan jag också tycka, och det är väl en lite löjlig, kanske en lite löjlig åsikt med tanke på att han ändå fick sjunga på några av de största hittar de har gjort. Men jag tycker att Peter Criss fick sjunga för lite. För jag tycker att han är en fantastisk rocksångare.
Det är helt korrekt, ja. Han har ju riktigt bra rasp i sin röst. Ja, och det är underskattat så.
Ja.
Jag är inte ett superfan av honom som trummis. Och det vet jag att typ en del kanske har någonting emot så. Men som sångare tycker jag att han är riktigt, riktigt bra. Och framförallt i låter som typ så här, Baby Driver och typ Dirty Living tycker jag att han sjunger svinbra.
Ja,
han har en hes... typ så sexig, så soul.
Jag vet inte röst. Om han var med och skrev, om det är han som ligger bakom Black Diamond.
Jag vill säga att ett nej på den, men partierna sjunger i Black Diamond är ju svinbra.
Och det är det jag menar, liksom, så här, att det är ju en av mina, och det är också så här, liksom, det är lätt sagt eftersom det är en av deras största tidiga hittar. Men det är ju också fortfarande, tycker jag, en av de bästa låtar de någonsin har gjort. Och hade den sjungits av Paul Stanley till exempel, så hade den inte varit lika bra.
Gör de inte typ en semiduett av det, att de delar på delar av partierna? Så?
Jo, det gör de. Alltså, Paul Stanley sjunger också.
Ja, för han sjunger väl introt. Ja,
men om inte Peter Criss hade satt sina grejer där, så hade det liksom inte varit, alltså hans, den där som du säger, raspet är ju det som bygger den låten, tycker jag.
Ja, absolut, alla dagar i veckan. Jag tycker man utnyttjar inte Pete Criss fulla potential som sångare.
Nej.
Tyvärr inte. Inte förrän det var dags att alla bandmedlemmar släppte soloplatta samtidigt. Och då gick man istället helt fel väg på framförallt Peter Criss soloskiva som är det sämsta av dem, men även Gene Simmons soloskiva som också är riktigt, riktigt svag. Det är som att helt plötsligt så var det ingen som visste liksom så här vad de skulle göra för någonting. Nej. Förutom Ace och Paul som ändå gjorde typ ungefär vad som förväntades.
Ja.
I vilket fall, jag tänkte komma fram där vid första Phantom of the Menace, första Star Wars, att
precis.
Jar Jar Binks är ju ett problem.
Ja, och det är ju...
alltså det är ju lite kulturell appropriering av en jamaikan, har jag förstått i efterhand. Och väldigt mycket dåligt skrivna lines. Och väldigt mycket att hans knep är ju att vara riktigt kass. Och på grund av att han är klantig så råkar det döda lite fiender här och var så. Och ett av de segment, eller en av de saker som jag tyckte var bäst om i den filmen var ju att Anakin ska ju rejsa. Och det var ju häftigt för att alltså, man var liten och man gillade väl fordon som rejsade, antar jag. Och jag gillade framförallt också det datorspelet som kom där man rejsade i det kommer jag inte på vad deras fordon eller
Pod Racers.
Ja, jag ville säga det, men det kändes fel att säga podd av någon anledning. Men ja, det datorspelet var väldigt fäst vid. Men hela den grejen, han har aldrig slutfört ett race, Anakin. Och sen ska han plötsligt vinner han. Det är ju osannolikt på många plan så. Och också, vem är det som tillåter en 9-åring att racea? Och flera gånger dessutom.
Alla ute, om du kommer ut på redneck country.
För han tävlar ju mot vuxna. Och han tävlar ju mot andra raser. Nu pratar vi inte om att det är olika länder. Vi pratar om olika så här typ monster som potentiellt skulle kunna vilja äta upp honom.
Mm.
Eller mörda honom eller kidnappa honom eller vem vet vad. Men någon mamma då tycker att det är helt okej att min nyåriga son ställer upp i det här.
De hade ingen socialtjänst.
Nej, det är tydligt det. SOS hade haft en hel del att jobba med i Star Wars.
Men om jag nu får sno den där jag-gör-grejen.
Ja.
Det är också en väldigt vanlig uppfattning. Och också en rimlig uppfattning att det, han är liksom malplacerad i den där filmen.
Mm.
Och förstör den.
Han skulle vara, men, vet du, comic relief.
Ja, men jag förstår inte varför folk är så chockade. Men det där har ju George Lucas gjort sen dag ett med att slatt in alltså, felaktiga, tuntiga karaktärer. Men hela björngrejen.
Ewoks.
Ja, det är också så här. Nu svänger vi in lite nallebjörnar. Det där otroligt pajiga bandet på Mos Eisley Cantina.
Mm,
i början.
Alltså, det bandet är ju grymt.
Nej, det är skit.
Jag tycker de är asbra.
Men det är det jag menar. Att, du vet, han slänger in en massa karaktärer som är helt orimliga och folk bara har köpt det från dem.
Mm.
Och då menar jag så här. Ja, men vad fan, ni har ju accepterat det här. Ni har ju gått med på det här avtalet med George Lucas.
Ja, alltså, jag gjorde ju det i alla fall. För jag tyckte ju inte Ewoksen var fel. Men som sagt, jag var ju också typ 5-6 när jag såg dem. Precis som att det var den åldern
jag var. Det var jag också, fast i min generation. Så ja. Var jag också jätte, eller 5-6. Men Jedi kom 83. Mm. De kom 77, 80, 83 filmerna.
Exakt, det är precis det.
Och Jedi, jag var 9 år gammal, eller skulle fylla 9 år när den kom. Så jag var också i den generationen att jag typ var, man var inte så jävla kritisk till grejer.
Men för hade det passerat åldern för när det var okej att tycka att liksom teddybjörnarna hade en plats i det? För att det är ju ändå liksom så här kritiska år det där med att du var ju ändå då typ så här, kanske början på mellanstadiet kanske.
Ja, jo, men jag var tunt ganska länge så att jag var nog inte målbilden.
Jag är inte beredd att säga emot.
Men ja, så jag vet inte. Jag har svårt att uppröra sig vid gör, men jag har samma poäng med att det är bara tuntigt.
Ja, men jag upprördes inte heller av gör när jag såg det.
Men jag tycker på andra sidan inte att men och det intressanta är, jag var ju hardcore Star Wars fan som barn.
Aha.
Men sen så dog det ut.
Varför?
Jag tror att jag älskade Star Wars, jag älskade fantasy, jag älskade rollspel långt upp, ganska exakt tills jag flyttade hemifrån när jag var 20. Jag tror att jag har supit bort mitt intresse för sci-fi och fantasy. Och sen hittade jag aldrig tillbaka lite igen.
Okej, okay. Alltså jag öppen för att det är teoretiskt möjligt så.
Jag tror, får jag skjuta in? Mm. Jag tror också att det här är också en koppling till att jag har svårt att lyssna på power metal idag. Och det tänkte jag att vi ska komma till i nästa avsnitt. Det här blir liksom en liten cliffhanger till nästa avsnitt.
Okej, okay. Är vi redan uppe i 45? Eller har vi minuter kvar?
Nej, vi har några minuter kvar.
Okej. Okay. Ja, för att jag hade någon tanke kring Star Wars. Jo, det vill säga att jag kan fortfarande se de äldre filmerna, alltså de från 77, 80, 83, uppskatta hantverket där. För att framförallt man får se så här bilder och klipp från hur har de gjort den här scenen. Hur har de skapat det här ljudet? Och man förstår att liksom så här, shit vad långt före de var den teknologiska utvecklingen. Så att det finns ingenting som är liknande, som är ens i närheten av den här kvaliteten i ett skapande perspektiv. Sett till den här tiden.
Nej, jag förstår vad du menar och jag håller med. Jag tycker också att den håller i mångt och mycket på många sätt där i effekterna. Men jag vill slänga fram en helt annan franchise som jag faktiskt tycker håller än idag från samma tid. Okay. Som jag tycker verkligen så här, man ser den idag och det är fan flawless.
Okej, okay, jag vet inte vad det kan vara för någonting.
Jag pratar om första Alien-filmen.
Jag har inte sett Alien-filmerna.
Åh, herregud. Min kollega Albin, älskar dig Albin.
Jag har sett Alien vs. Predator. Predator.
Ja. Jag älskar Albin. Och Albin kommer att vara en återkommande karaktär i vår podd, tror jag.
Okay,
för han har förmåga, jag vet att han lyssnar, han har förmåga att ställa väldigt konstiga frågor på ett roligt sätt.
Det är jättebra.
Så jag tror nästan.
Tror du att han vill vara anonym?
Nej, det tror jag absolut inte. Tror inte. Han vill gärna refereras till som Lejonet av Nord.
Är det på grund av Sabaton?
Ja.
Okej.
Vilket är ett band som vi har väldigt motsatta åsikter om.
Lion from the North, okej. Okay.
Men det kan vi prata om sen. Mm. Men då frågade Albin vilken min favoritfranchise var. Då kunde jag liksom vara så här, men jag har ingen franchise jag verkligen tycker om. Tills jag insåg så här, jag älskar.
McDonald's.
Ja, precis. Men i filmväg så här, så älskade jag Jag tycker om hela Alien-franchisen. Till och med de som har fått ganska dålig... Alltså de senare.
Bättre än vad du tycker om Sagan om ringen?
Mycket, 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 mycket bättre. Okay. Alltså Sagan om ringen för mig idag, de är ju också enormt bra för sin tid.
De är enormt bra än idag.
Ja, och de håller att titta på. Liksom, ja. Sådär. Men som sagt, jag är ju inte lika inne på fantasy som jag är på skräck.
Nej.
Och jag gillar ju, och när är det sci-fi så tycker jag liksom så här, sci-fi håller bäst som skräck. Jo, det finns en hel del sci-fi. Jag tyckte Interstellar var jättebra. Ja. Jag tycker den Mars-filmen som jag inte kommer ihåg med Matt Damon. När han blir kvarlämnad.
Precis. Är det The Martian?
Ja, det är det. Precis. Ja. Tack. Ja.
Det var så nära namnet, det där med Mars-filmen. Ja,
svinbra. Så, ja. Så det finns jättebra filmer. Mm. Event Horizon, gammal klassisk sci-fi-skräckis.
Men jag tänkte säga, är inte de sci-fi-filmerna också i någon utsträckning skräck? Är inte det en skräck att vara lämnad kvar?
Jo, det är absolut.
Är inte det en skräck där Interstellar med liksom så här tidsaspekten av att... Alltså det är ju liksom en undergång som alltid är nära på något sätt. Så. Det är kaos som hela tiden finns där och liksom de här extrema konsekvenser. Och det i sig är en typ av skräck, även om det inte är ren och skräckfilm. På samma sätt som jag tycker att Black Mirror är ren och skär skräck många gånger, utan att vara skräck.
Köper det till 100%, verkligen. Är det där en bra avrundning?
Det kan det vara.
Ja. Mm. Men du, då säger vi så, och i nästa avsnitt... Så ska vi prata om varför jag har tappat bort saker, varför jag har svårt att lyssna på power metal.
Ja, och så. Låter bra.
Ja.
Hej!
Hej!